Det här är alltså Baking Pie with Windows 10 IoT Core Filling. Och om du undrar varför det är en fudge där, så är det för att det är väldigt mycket lättare att hitta en Apple Pie med ett Apple-märke än en Windows-logo. Jag heter Karl-Henrik Nilsson. Jag är en Microsoft.net MVP. Jag har sysslat med hårdvaruutveckling under i princip hela mitt liv, men professionellt sedan jag var 16 år. Jag har skrivit kod till de flesta mobilbasstationsmodeller och en massa annat tok och sådana saker. Jag tycker däremot inte att någonting av det är varför ni ska lyssna på mig. Utan anledningen till att ni ska lyssna på mig och känna liksom att jag kan det här med IoT, det är den här grafen. Den här grafen visar det exakta antalet statistiska toalettbesök som vi begår i mitt hushåll under en dag. Jag hade några anomaliteter i datan efter en fest. Jag vet inte vad den killen höll på med, men i övrigt har det stämt bra. Det här är inte ett tal om hur man bakar paj eller kakor eller någon fudge eller någonting sånt. Utan en blank slide. Utan det vi kommer att prova och vi kommer att prata om är hur man installerar Windows 10 IoT Core på en Raspberry Pi. Hur man bygger en väldigt enkel och ful app till den. Och hur man sen förlänger dess räckvidd in till våran mer fysiska rymd där vi kan skicka ut indikatorer, ta emot signaler och sådana här saker. Det kommer vara otroligt basic. Alla kan följa med. Är man elektronikingenjör kommer man tycka att jag ljuger, men det är bara för att alla ska förstå och att jag inte har riktigt tid att förklara alla små moment. Funkar då. Så. Och de här apparna sen då, när ni kommer in i det här, blir varm i kläderna, då kommer vi kunna använda det här till att bygga smarta hem eller system som kan liksom ta egna beslut och fundera ut saker. Och det är förvånansvärt lite man behöver göra för att ta in själva datan och sen behandla det. Så att det är väldigt, väldigt lätt att komma igång och bygga de här sakerna. Till och med att bygga små, rudimentära, söta robotar är ganska enkelt. Och då är den stora frågan, varför i hela friden ska vi bry oss om det här? Och jag tycker att det är jätteviktigt att bry sig om det här. Av den enkla anledningen att för det första så tycker jag att det är fantastiskt roligt. Jag har spenderat månader på att bygga såna här små saker bara för att det är skoj. Men om vi vänder på det så tänker jag, varför, liksom rent pragmatiskt, varför ska vi bry oss om det här och göra någonting vettigt med det? Ja, om vi tänker en större parkeringsplats här i Stockholm. Jag kan tänka mig att 1000 bilar rymmer ganska många parkeringsplatser här. Och i hela världen finns det miljontals parkeringsplatser. Kan vi tala om för någon förare som kommer in där att om 3 infarter, sväng vänster, så har du en parkeringsplats på höger efter 4 bilar. Kör direkt dit. Då sparar vi kanske 50 meter åt honom. Och 50 meter kan låta som ganska lite, men på 1000 bilar på ett års tid så har vi sparat 10 000 mil. På en parkeringsplats. Om man jämför det med att vi bygger en bränslesnålare bil, så är det här ett betydligt mer effektivt sätt att spara energi. Om vi på ålderdomshem skulle installera sensorer som kunde tala om hur många gånger en person var på pinkade, så skulle vi väldigt lätt kunna identifiera och kanske tidigare behandla prostatacancer. Det här är bara några av de små saker som man faktiskt kan göra väldigt stor påverkan på Internet of Things. Med Internet of Things, förlåt. Däremot så skulle jag också vilja ha en liten varning. Börja nu med det här som en hobby och inte som en professionell grej när ni får ett labb, utan ni ska sitta hemma och löda och stöka, då kan det hända att ditt hem kommer att se ut så här. Det är mitt hem. Min sambo anser att mitt arbetsrum inte ingår i våran lägenhet av någon anledning. Så, kör vi igång då. Och vad behöver vi för att komma igång? Vi kommer behöva en Windows 10 PC. Inte för att utveckla, men för att installera mjukvaran på SD-kortet. Kommer vi behöva en Windows 10 PC. Vi kommer behöva en Raspberry Pi 2. Och vi kommer behöva en 5 volts micro-USB-adapter med minst 2 ampere. Specifikationerna säger att en... Ja? Det finns paket överallt. Det här är bara för att man ska ha någonting att hålla koll på. Frågan var alltså att det finns paket på webbhallen att köpa. Och det stämmer alldeles mycket. Och det finns på massa olika ställen. Men, eller frågan, uttalandet var. Och det stämmer alldeles riktigt, det finns jättemycket olika paket. Det här är mer bara vad vi kommer behöva, för oftast har man de flesta av de här delarna i sitt eget hem. Jag säger minst 2 ampere, därför de flesta brukar skicka med en 1 ampere i såna här paket till exempel, eller ibland så tar man en ampere, så Microsoft specificerar 1,2 ampere. Och när man börjar göra lite saker, man börjar dra lite ström på 5-voltsporten till exempel, då blir det oftast väldigt lite. Man kanske gillar lysdioder och vill ha 100 lysdioder. 100 lysdioder på, det är en 200-300 milliampere, och då är det väldigt, väldigt snabbt under det man behöver för att driva Raspberry Pi-en. Jag använder de som kommer från IKEA personligen. Jag tycker om dem. De har 3,6 amperes ut effekt. 2,4 per port, 3 portar, och kostar 75 kronor. Jag tycker det är lagomt. Behöver också ett microSD-kort. Förslagsvis att de snabbare modellerna. Då går det lite snabbare. Vi kommer behöva en HDMI-kabel och en monitor. Och en Ethernet-kabel som ni ser här. Vi kommer också behöva den senaste Windows 10 IoT Core-mjukvaran. Och när vi laddar hem den här så är det så otroligt trevligt, så då får vi hem en ISO. Och så packar vi upp den ISO och då får vi en MSI-fil. Det är allt som ligger på den. Jag vet inte varför. När vi kör den här MSI-filen så installerar den en ISO. Och ett installationspaket för att installera en ISO. Och det här installationspaketet heter Windows IoT Core Image Helper. Och det är döpt, själva exe-filen är döpt till Windows IoT Image Helper. Så man skriver det ihopskrivet utan mellanslag så brukar den dyka upp. Jag tittar med lite svåra hitta när jag började hålla på med det här. Här väljer vi ett SD-kort som jag har förstoppat in. Vi väljer en fil som finns på sökvägen, som syns på skärmen. Det står också med instruktionerna till hur man installerar den, var man hittar den. Jag tror inte att det är valbart vart man slänger in den. Så när vi har gjort det kommer vi upp en liten skylt som säger bara, nu kan du köra igång. Och då ska vi koppla in vår Raspberry Pi. Och nu har jag gjort en överdrivet detaljerad bild här för hur man stoppar in en Raspberry Pi. Och det är inte min mening att behandla någon som man vore mindre vetande. Speciellt inte er som är IT-proffs. Utan hela min poäng med den här bilden, det är att man ska förstå att det sista man gör är att stoppa in micro- och USB-kabeln. För då slår igång hela installationen och alltihop. Och då är det viktigt att man har skärm och tangentbord och sådana saker anslutet. Jo, micro-USB-kabeln är strömförsörjningen. Yes. Så när man stoppar in den, det är det som är liksom på-knappen. Den slår igång alltihop. Och det är allt som behövs för en installation. Han kommer kicka igång, förstå att den är instoppad i en Raspberry Pi 2, packa upp sig själv, göra alla nödvändiga inställningar för att köra en Raspberry Pi 2 och så vidare. Jättelätt. Men, som vi vet med nästan allting som vi håller på med sånt här som bara fungerar. Vi äger säkert allihopa en pryl som alla har sagt den bara funkar. Den dagen det inte gör det så kan det bli lite krångligt. Så för er som redan har kört Raspberry Pi så har jag lagt med en liten felsökningsguide så ni också har något att se fram emot efter varje sån här tråkig runda av simpla grejer. Skärmen är kolsvart. Det är nog rätt av de vanligaste felen jag hittar på forum överallt. Min skärm är svart, vad ska jag göra? Och då är det alltid någon som strax under påpekar att vänta 10 minuter, du har ett långsamt SD-kort. Jag tror aldrig någonsin jag har sett att det inte har hjälpt. För att efter han har visat Windows-loggan så blir den kolsvart. Och så packar den upp de saker som behövs för Raspberry Pi-en. Och du får ingen som helst indikation om vad den håller på att göra. Men jag har aldrig varit med om att det inte har funkat. Bara har du ett långsamt SD-kort så kan det ta lång tid. Fel nummer 2 som också är väldigt vanligt. Min skärm ser fruktansvärt pixlig ut. Den har 640x480 at best, liksom, men min skärm klarar ju kanske det dubbla eller det tredubbla. Jag ser om jag kan göra en liten demo här. Yes. Så problemet med det här är egentligen ganska simpelt. Problemet är att här. Den här lilla filen här, config.txt. I config.txt så finns det något som heter HDMI Group 2. Om man har en äldre skärm så, det har varit väldigt suddigt, men ni ser hoppas jag. Har man en äldre skärm så är inte den VESA-kompatibel. Och då får man gå tillbaka till HDMI Group 1. Och då får man ett äldre bildformat. Som funkar bättre med äldre skärmar. Äldre TV-apparater främst är som jag har haft problem med på de här sakerna. Och det brukar i 9 fall av 10 lösa problemet. Jag kommer gå in lite sen på också hur man kan leka lite med upplösningen själv i installation och konfigurationssättning sen. Men det ligger i roten på SD-kortet, heter config.txt. Man ändrar från 2 till 1. Så brukar lösa problemen. Korrupta SD-kort. Ett också ganska vanligt problem om man läser på forum och sådana saker som folk har problem med. Att det funkar inte. Varför funkar det inte? Det får bara en massa felkoder. Och det har allt att göra med det här i princip. Jag brukar själv rycka ut USB-minnen jämt och ständigt. Men av någon anledning så är de här väldigt, väldigt känsliga för om man bara rycker ur dem. Så om monterar den korrekt så kommer det funka bra. I alla fall har jag gjort det för mig de gånger jag har problem med det. Förkyld, om ni ursäktar vad jag dricker. Så prata. Konfiguration. En av de stora nyheterna som jag tycker, som jag verkligen gillar med det här, det är att man kan köra SSO. Kanske kan köra SSO. Borde kan köra SSO. Snälla kanske är så. Ja! Så, jag ska bara förstå lite åt det. Ska vi ta för rätt skärm också? Ja. Tack så mycket. Så. Om man kommit in till den här skärmen, då har man ett antal kommandon som man kan köra. I princip kan du konfigurera hela din Raspberry Pi Windows 10-installation härifrån. Du kan starta processer, döda processer. Jag tänkte att vi ska titta på bara de absolut simplaste sätten att konfigurera upp den. Och det första vi vill göra här, det är naturligtvis att ändra vårt lösenord. Och då går man för att när ni börjar här, då har ni ett standardlösenord. Inget lösenord alls. Och då går man in NetUse, Administrator. Och så bara skriver man in ett lösenord man vill ha. Klart. Men det är ett väldigt bra att ha koll på det här. För att sätta upp i Raspberry Pi ut mot internet. Folk kan SSHa in. Det är en ganska kraftfull dator. Det är ganska lätt att skriva ett skript som bara egentligen sitter och pumpar SSHar in. Och, ja. Klokt faktiskt. Jag vet faktiskt inte hur man gör dock. Men jag tror att det är i den fil jag kan titta i alldeles strax när vi tittar på FTP:n. Men det är sant. Jag ska kolla upp hur man gör det sen. Men det är också klokt att byta standardporten på SSO. Yes, vi ska se. Sen kommer vi till det här med upplösningen. Ibland så har man kanske en upplösning som inte är helt optimal. Tittar vi här till exempel så trodde jag först att upplösningen inte var speciellt bra. Men det visar sig bara att den inte skalar mer än sådär. Den är inte så responsiv. Men. Så vi kan köra ett display, stav också, resolution. Och kör man den utan att skriva någonting, då spottar den bara ur sig vilken upplösning vi har just nu. Så var 1920x1200 på Raspberry Pi när den kör på den här projektorn. Ska vi zooma ut lite så att ni ser också. Skriver man däremot in en upplösning, då sätter man den upplösningen på Raspberry Pi:en. Jag har sällan behövt göra det här, utan det har varit några ytterst få ganska ovanliga Kina-skärmar där inte det här har funkat. Jag har fått sätta det manuellt, men ofta så automatdetekterar den mest korrekta upplösningen. Så, när man har skrivit sin app sen, så kommer vi kunna titta på IoT Startup. Och här ställer ni in, ursäkta. Så. Här ställer ni in vilka appar som ska starta när ni slår igång en Raspberry Pi. Så när man har skrivit en app och kopierat in den och kört in den här appen, då kan vi, den ska alltid autostarta när jag slår på med Raspberry Pi. Då ska den börja logga temperaturen och pumpa upp the Azure och så kan för statistik, eller kolla när någon spolar min toalett och så vidare. Och det gör man helt enkelt via IoT Startup Ad. Och sen talar man om den är headed eller headless. Headed betyder att den har en grafisk output, alltså att den är en Windows Universal App. Headless, den har inte en grafisk. Enda skillnaden. Så. Vi går vidare till lite några gamla lite jag ska zooma in. T-list. Visar systemprocesserna. Så vi kan komma åt och titta på olika processer som körs. Och ganska snabbt så kan vi konstatera, tror jag i alla fall. Zooma ut lite. Där nere har vi den. Jag kan inte komma dit nu. Vad jobbigt. Ta fyra. Ja, ni får ta mig på orden. Kommer inte åt den. Här nere så ser ni FTPD. Så jag har en FTP-demon som står och går. Vilket ni har som standard. När man installerar upp en Raspberry Pi så har vi en FTP-demon som står och går. Och den kan vi väldigt lätt komma åt genom att gå till FTP. Vi ser vad IP-adressen var. 169.254.168.115 tror jag det var. Och då dumpar den oss rakt in i våran Raspberry Pi. Varsågod och läs. Så det här kan man vilja göra någonting åt. Och ett första steg där är att killkommando. Vi dödar vår FTPD. Och då kan vi inte längre surfa till den. Ja, vi kommer stå här och jobba lite grann så det kommer inte funka. Om vi startar om vår FTPD. Så vi kör start. Sorry. Start. Windows. Nej. System32. Och sen så ska vi ha ftpd.exe. Då kan vi ange en mapp här efter. Så då kan vi ange C:: users default och så vidare. Och så kan vi använda en specifik mapp där vi vill dumpa in FTP-data till istället. Det är väldigt smidigt att ha den här när vi håller på att jobba med någonting som vi vill kunna skiffla in automatiskt via FTP. Ser ni förresten? Jag ska ha glömt bort att zooma in. Ser jag. Någon anledning så kan jag inte zooma in längst ner i skärmen. Jag ska öka lite text och lek bara. Nu, titta. Så nu startar upp med FTP, FTPD, och så har vi tagit en default map istället. Vill vi inte använda FTP så har vi även en nätverksshare som vi kan ansluta till. Som vi hittar på samma IP-adress. C-dollar tror jag. Och det är samma sak där. Och vi kan gå in här, vi kan använda den här för att deploya ifrån Visual Studio till exempel och deploya in systemprogrammet. Det vi kanske ganska fort märker här att det är väldigt lite frågor om lösenord. Så det man vill göra här det är att gå och flytta de här så att de inte mappas emot. Den här är dock lite bättre, den kommer inte visa mig någonting utan den bara visar mig mappstrukturen, den visar inte filstrukturen. Tills jag högerklickar och väljer logga in. Men fortfarande så är vi ju i alla fall ganska långt ifrån min bekvämlighetszon vad gäller sånt här. Det går att logga in så att säga med administratör, då får vi se filerna och sådana saker. Men fortfarande så är det lite, det är bättre att gå in och ställa in det. Och det gör vi i samma config-fil som jag visade tidigare. Så går man in och ställer in startup-delarna. Vi skulle titta på en annan. Nej, men just det, ursäkta. Det här är en gammal. Jag kommer visa det senare. Jag måste gå igenom ett annat steg först bara. Vi packar tillbaka. Men poängen fortfarande här är liksom att alla de här konfigurationsdelarna kan vi göra härifrån med egentligen enkla, simpla kommandon. Tittar vi däremot på vad vi kan göra med vår Raspberry Pi, så är den relativt begränsad. Nu kan jag tyvärr inte zooma i sina inställningar, utan det vi kan ställa in här är nätverk och språk. Så att man måste använda SSH-delen för att konfigurera systemet. Det finns ingen click-and-play-del för att styra det. Vilket kan vara lite frustrerande tills man lär sig att köra på, det, på den delen av systemet, så att säga. Det blir lite motion för mig så här. Där ska vi vara. Så. Nu jag tittar på när vi har installerat systemet. Vi har konfigurerat systemet. Och när vi har gjort de här två delarna så kan vi börja bygga appar till det. Och det finns två former av appar man kan bygga för Raspberry Pi vid till dags dato. Och det första är de Universal Apps som vi har tittat på, som ni kan få mycket mer information om vad folk är. Och det andra, det är Background Apps. Så det första, det är en grafisk app som vi konfigurerar med SAML och så vidare. Och det andra är helt enkelt en app som bara ligger i bakgrunden, pratar med GPIO:n, som alltså är de pinnar den använder för att kommunicera med verkligheten. Och sen leverera datat någonstans, men utan att ha ett grafiskt interface. Jag har gjort två stycken väldigt enkla uppkopplingar på en breadboard över här borta. Jag vet inte hur mycket ni ser. Vi kan diskutera mer sen. Men det är alltså helt enkelt en Raspberry Pi-pinne som går till en lysdiod åt motstånd. Och jag kommer använda det här för att demonstrera lite hur man pratar med och styr olika typer av kommunikationspinnar. Sen har jag även satt en knapp på en ingång. Och jag har dragit ett motstånd upp till VCC så att den hålls konstant hög. Så kallat pull-up-motstånd. Och sen har jag dragit den till jord så att jag kan toggla den utan att få störningar från saker som laptops och andra saker som kanske finns här i lokalen. För att kunna experimentera med de här grejerna så rekommenderar jag att man till en början skaffar sig en breakout board. Finns på Webhallen, Shell & Company, Adafruit, var du nu vill beställa den ifrån. Och en experimentplatta man kan koppla in den i. Det här gör att man inte behöver sitta och koppla små tåtar på sin Raspberry Pi. Därför att Raspberry Pi är ganska känslig för kortslutning. Och det räcker egentligen med en enda kortslutning för att döda ett helt segment. Den har fyra segment på sina IO-pinnar. Vilket är rätt tråkigt, även om det bara är 300 kronor. Så. Man ska vara lite försiktig så man inte korsluter pinnarna. Jag har en hög med döda Raspberry Pi som någon är intresserad för övrigt. Så, det man gör här, det är en helt vanlig Windows Universal Apps. Alla ni som har byggt Windows Universal Apps känner igen den. Ni har sett den förut och så vidare. Den enda skillnaden är att istället för att som Pontus visade oss tidigare här och referera phone-grejen, att mobile extensions, så refererar den här IoT extensions. Och när vi refererar IoT extensions, då får vi tillgång till GPIO-biblioteket. GPIO står för General Purpose Input Output Port. Den låter oss skicka plus 3,3 volt eller ta emot en signal på de här portarna. 3,3 volt är bara för att det är den som Raspberry Pi:n har som portström. Kör ni till exempel en Netduino Pro så har den 5 volt som portspänning. Det beror på vilken mikroprocessor man använder. Det vi gör i det här fallet är att vi definierar några konstanter eller några globala pinnar som vi hela tiden ska prata med. Vid större utvecklingsprojekt här så ligger de här oftast i en singleton, för att det här är i min mening den enda logiska användningen man har för en singleton. Man har bara En enda enhet, den finns i den fysiska världen och bara en sak kan kommunicera med den åt gången. Här har jag lagt upp dem som globaler för att de ska följa med i vår klass, bara av ett enkelt att se. Jag använder 3 lysdioder och en input-pin. Och de här, de initierar vi med init-gpio. Och det är en helt vanlig klass som hämtar GPIO-controller. Den får vi när vi lägger till en extension som jag visade alldeles nyss. Och så hämtar vi de existerande GPIO-pinnarna för den mjukvara som är initierad på kortet. För att den här programvaran fungerar precis lika bra på Minova till exempel som ett annat utvecklingsbord som också stödjer Windows 10. Så Raspberry Pi i det här fallet, men vi skulle lika gärna köra det på någon av de andra utvecklingsboarden som stödjer Windows 10. Den bryr sig inte om det. Sen kollar den om det faktiskt finns GPIO-pinnar överhuvudtaget på det här bordet. Vanligheten noll koll. Och sen går vi vidare för att börja initiera dem. Och det är här då som det börjar bli specifikt för enheten. Det går att skriva kod som går ut och frågar med en GPIO try parse helt enkelt. Kan jag använda den här porten på den här? Annars så kastar vi ett femdelar av sådana saker. Så det här blir väldigt specifikt. För det här är ju specifikt bundet till en del av hårdvaran på Raspberry Pi-en. Så. Och det vi helt enkelt gör sen är att vi skickar in dem i en liten funktion. Som sätter den till initialt låg. Det vill säga att den jordar den så att den inte skickar ut någon signal. Så lysdioden ska vara släckta när vi slår på den här LED-pinnen. Och sen sätter den driver mode till output. Jag vill alltså skicka spänning på pinnen. Och vill jag istället ta emot, så kommer jag sätta pinnen till en input. Och sätter jag pinnen till en input för att slippa hålla på med de här gamla hedliga while-looparna man hade förr i världen, där man helt enkelt while true och så stod man bara loopa och så läste man av pinnen hela tiden tills den förändrades. Då kan man nu i Windows 10 Core IoT slänga på en event-hanterare och så sköter den allt det där åt dig. Så när det händer någonting, då får du ett event. Vi kan titta på de här två sakerna. Debugging på de här är jätteenkel. Och jag är helt fascinerad över hur vansinnigt lätt det är att sköta det här. Man kör remote debugging, slår in IP-adressen till Raspberry Pi-en. Den kör igång programvaran. Sen kan man debugga den på PC-en. Jag vill varna alla grafiska designers att det är inte mitt huvudområde. Och helt plötsligt har vi en app som mycket, mycket enkelt. Nu ser jag kanske inte så många, men ni är fram. Ni får ta mitt ord på det. Att vi kan tända lysdioder, släcka lysdioder. Och vi skulle också kunna styra dem genom att läsa av en temperatur och ta dem om temperaturnivå. Var i ett grönt, ett gult, ett rött. Alla sådana saker. Men, om vi ska titta på själva debugging-delen. Så har vi helt enkelt i våran, kan vi inte titta på det alldeles strax. Vi har helt enkelt bundit våra knappar i vår samlkod till en funktion, en klickfunktion. Känner alla igen. Och går vi nu bort hit. Ursäkta, måste jag ha skärm. Inte helt optimalt att demonstrera Raspberry Pi med en skärm. Går vi helt enkelt bort hit nu, trycker på en knapp, så kommer vi se att ingenting har hänt. Därför att vi har nu en breakpoint. Så nu har vi alltså en app på Raspberry Pi. Talar om för vår dator att ja, han har tryckt här. Jag kan gå in här, jag kan titta på vad har hänt, vad kommer den vilja göra. Och sådana saker. Och i det här fallet så använder jag till och med mer av samlekoden, för jag kastar den till en knapp, om det är en knapp. Och sen använder jag informationen från den för att se vilken lysdåd ska jag styra. Väldigt, väldigt enkelt att hålla på och stöka med. Hänger ni med? Inga konstigheter? Bra. Play. Nu jag trycker play så kommer röd lys då tändas. Och det är det här som gör egentligen den stora, stora, stora skillnaden enligt mig med att jobba med till exempel AVR som jag har extremt mycket erfarenhet av. Och en sån här modern plattform. Det är för att det är så otroligt mycket enklare att lära sig programmera på dem. För det är för att du får ut all information, du får reda på när du gjorde fel, du får reda på var du gjorde fel. Och du kan titta och styra, hålla på och stöka, gå tillbaka, kolla mätvärden och såna här saker på ett helt annat sätt. Och på ett sätt som är nästan till gratis, eftersom att det funkar med gratisversionen av Visual Studio. Och precis samma sak, om jag inte kan styra den med musen, där vi styr den med en fysisk knapp. Så på samma sätt här, så har vi skickat ett event. Skickat ett event. Till ja, pin 4 value change. Helt enkelt värdet har ändrats. Och i det här fallet så kommer vi kunna titta nu. Vi kommer kunna se här att vi har en rising edge. Den gick alltså från jord till plus 5 volt. Och som jag också släppte knappen. Jag tycker det är 5 en gång till. Så kommer vi... Ah, nu vart den aldrig. Där. Så kommer vi ha en falling edge. Och det här kanske verkar simpelt med en knapp. Men det här kan man ju förändra egentligen hur långt som helst. Det finns regnmätare som fungerar på samma sätt. De ger en puls. Precis som en knapptryckning, varje gång de har kommit 0,29 mm regn. Du kan ha det för att se om en dörr har öppnats eller stängts. Om en toalett har spolats eller inte. Vi kan ha det för enormt mycket saker. De här två väldigt, väldigt simpla delarna. Men det vi också kan lägga till på de här sakerna. När vi börjar styra mer och mer och mer grejer. Det är att vi kan använda det här sen för att prata med mycket mer avancerad hårdvara som kör SPI, PWM och såna här saker. Jag har valt bort att ta med de grejerna så jag kör otroligt gärna en mer avancerad sån här dragning om någon som är intresserad. Men precis alla de här sakerna är precis lika lätt att lägga till. Man genererar istället för en GPIO-pin så har man en SPI-pin, deklarerar upp det kommandot och så kan man prata med SPI-enheter och få en helt enorm mängd möjligheter genom det här. Tiden går fort om man har roligt. Jag pratar lite grann om GPIO-portar. Och det här är Raspberry Pi:ens input-output-portar. Och de här är relativt känsliga som jag sa tidigare. Men med en sån här breakout-board, då får ni ut en text. Allting står på den, vilken den är. Det är jättelätt, man läser... Ja, siffra 6, då sätter jag en 6a i den delen av min kod. Och sen så kommer jag få en output eller en input på den pinnen. Så det är fortfarande väldigt, väldigt lätt att hålla på med. Och som sagt, den enda skillnaden att jobba med en universal app eller en background app, det är om vi vill ha grafik eller inte. Vill vi inte ha grafik, vi drar mindre ström. Vi kan ställa in våran Raspberry Pi till att köra i headless mode. Så vi inte drar ännu mindre spänning. Saker. Blir en, men det är den enda skillnaden som blir. Man behöver alltså inte skriva sammelkod, vilket jag gillar. Man kan skriva ett försök ändå att man fick någonting visuellt. Men om man har skrivit alla de här apparna nu. Och det funkar inte, deploya. Det finns ett antal fel som man kan råka ut för. Och det här är väl kanske det vanligaste. The remote operation is taking longer than expected. Om man börjar kolla sin nätverkskabel. Man upptäcker att det är inget fel på sin nätverkskabel. Man kollar sin Raspberry Pi, den funkar bra. Och sen sitter man, som jag gjorde i alla fall, 2 timmar och blir väldigt, väldigt sur. Och sen så går man in på Stack Overflow och så får man ett svar på sin fråga. Nej då. Utan det som händer det är att den här remote debugging-processen i Raspberry Pi:en hänger sig internt. Och då kan man inte döda den. Så då får man starta om sin Raspberry Pi. Det har hänt mig 3-4 gånger under de månader jag har hållit på med det här sedan de började släppa tillgängliga paket. Så det är inte speciellt ofta. Men får man en sån här Den står bara och tuggar, man får inte till det, allting verkar stämma. Starta om Raspberry Pi, det är förmodligen bara debuggingprocessen som har hängt sig. Det här är inte en white slide, det är en bild. På hur väldigt många av era första försök kommer att se ut. Det är nämligen så att de är ganska känsliga för att ställa in upplösning. Så att om ni försöker visa det på en 1280x1024 skärm och så har ni en app som ni har ställt in på en 4-tums skärm, då kommer den här att skala det här när den försöker remote-debugga den till en 4-tums skärm. Det kan vara jag som är jätte dålig på sammen, men jag tror inte det. Och då får man jätte små knappar som inte syns. Så att det är viktigt att i editorn det överensstämmer med den upplösning ni försöker hantera. Att det som man sätter center och såna saker så att man får den att hantera det enligt med den upplösning den körs på. The magic smoke. Känner alla till det begreppet? In i varje liten komponent bor det lite magisk rök som gör att den fungerar. Och kortslutar man den så släpper man ut den magiska röken och slutar den att fungera. Det händer, som jag sa tidigare, Raspberry Pi är ganska känslig för kortslutning. Alla kringkomponenter man använder är också känsliga för kortslutning. Lyckligtvis är de billiga. Ser ni rök, det är kört, släng bort, ta en ny. Eller byt komponent om ni är duktig på löda. Ha såna hemma. Men i grund och botten, ser ni rök så är det kört. Det man kan göra då om man känner sig, ja, men jag är inte riktigt, jag gillar min Raspberry Pi, jag vill inte ha sönder den. Så ett alldeles utmärkt sätt det är att titta på att koppla en mikroprocessor till sin Raspberry Pi. Raspberry Pi är ju i sig en alldeles formidabelt kraftfull Windows 10-dator egentligen. Den kan köra en app. Den kan nästan köra en app i kiosk-mode. Det finns ingenting annat. Krascha appen, så finns ingenting där. Du kan inte göra någonting. Så att den är ju lämplig så. Drycker du strömmen och stoppar in den så sitter du där i appen. Och det är allt som går att köra på den. Och då kan det vara väldigt lämpligt att man istället för att köra även köra hårdvaran på Raspberry Pi så kan man koppla in en Arduino. Vi har 4 USB-portar i Raspberry Pi 2. Raspberry Pi 2 kan hantera Arduino. Den kan till och med hantera Arduino trådlöst över Bluetooth. Så det är ett också ett väldigt bra sätt att designa hårdvara kring om man vill vara lite försiktig. De här är mycket, mycket mer tåliga. Kör man en ren AVR-krets om man börjar bygga själv sen, så det är små pansarvagnar som kostar dem 12 kronor. De dyraste. 2,50 för de man brukar börja med. Så där har man också liksom vägar in om man vill börja hålla på med de här sakerna utan att riskera en Raspberry Pi för 300 spänn. Och det här kan bli lite av ett designmönster som man använder. Om man tänker att man har en universal app. Och en universal app kan ju prata med en universal hardware. Så man kan deploya en Windows 10 någonstans i ett hem med en Bluetooth-adapter. Och sen ha små billigare satellitsystem. Som kanske sitter på en sensor, svarar tillbaka. Raspberry Pi sköter processningen, JSON-konverteringen, uppladdningen till en Azure-service och såna här saker. Och ja, lite sådana där grejer. Så det finns ganska många olika sätt att röra och ta på de här idéerna. Ett av de stora problemen däremot som också är att man kan vilja använda sån här just nu. Jag tror att de håller på att lösa det här i en ny version. Det är att en Raspberry Pi 2 just nu klarar bara av millisekunder. Det kan låta som en väldigt kort tid, en millisekund. Men om man tittar på Bitbang, ett protokoll till exempel, så är det jättelång tid. Då behöver man kanske 20 mikrosekunder som absolut max. För att kunna styra sån detaljrikedom, då behöver man gå mer på låg nivå och gå in på de här mikroprocessorerna. Man kan skriva universal app drivers, så man kan skriva drivrutiner för att hantera sånt. Men jag har faktiskt inte riktigt satt mig in hur man gör det än. Jag vill bara nämna att det går att göra. Så en liten så här kort slutkläm bara om Internet of Things. Jag gillar inte riktigt alla termer som har kommit upp. För just nu så känns det som att det är the Internet of the Proverb I would like to own. Folk pratar om Bluemix, folk pratar om massa olika plattformar, alltså service-alternativ. Som jag tycker egentligen bara blir i vägen för ert lärande. Om man är intresserad av att lära sig att programmera IoT-enheter så behöver man inte börja där. Det är liksom för mig enterprise-nivå långt bort där vi ska jobba med de här. Vi ska bli störst, bäst och vackrast. Vi ska ha en medicinsk analys på varenda sjukhus i hela världen. Liksom med de grejerna. För de flesta IoT-projekt jag har varit inblandad i som har haft ändå tusentals kunder så har en Azure service hade varit en dröm. Det hade räckt jättelångt. Och nu med deras IoT på byggnad och alla de här sakerna så även de blivit enterprise scale nivå hur långt som helst. Nästan mer än de andra har blivit. Så att någonstans en liten service som kör lite JSON tar emot det. Det räcker jättelångt för att kanske mer sätta sig ner och förstå de här grundläggande elektronikkoncepten. Hur blinkar en lysdiod? Hur tar jag emot en inställning? Hur loggar jag en dörr? Hur loggar jag en toalett? För helt plötsligt så börjar man komma in på det jag tycker är svårt. Och det är att mekanik. Man ska få det att fungera också. En dörr. Jag har någon smäller igen en dörr. Ja, nu ligger din sensor där borta. Det är inte jätteeffektivt. Och då börjar man komma in på liksom väldigt mycket mer utmaningar än att skriva kod. Det är inte vårt ansvar att göra. För vi är programmerare. Men någonstans då så måste vi ändå kunna leka de här grejerna, tänka på de här grejerna, få sitta med på de här mötena och säga nej, det kommer inte funka. Och det är jätteroligt, för det brukar man säga om våran kod. Jag har 5 minuter och 37 sekunder kvar. Så att jag tar hemskt gärna några frågor. Ja? Jag tror jag förstår vad du menar. Frågan är alltså om det finns tredjepartskomponenter till Raspberry Pi, IoT, Windows 10 Core och så vidare. Och ja, det finns väldigt mycket mjukvarubibliotek och såna grejer som folk har skrivit för att hantera olika saker. Men idag så är det lite av en begränsning kring vad som finns kapabelt till att göra. Det som däremot finns är ju en hel drös med färdiga moduler som pratar det SPI-protokollet. Och Windows 10 IoT Core hanterar SPI på ett makalöst enkelt och trevligt sätt. Det är 3 rader kod ibland för att komma igång med dem. Och då kan du ju ha en hårdvarumodul som gör en massa hemliga små grejer. Men egentligen bara skickar tillbaka ett värde till dig. Så det är väl kanske mer där man bör prata tredjeparts grejer, att de har en liten mikroprocessor, gör någonting jätteavancerat och sen får du tillbaka datat och så kan du hantera datat som en vanligt .NET-program. Liksom. Men inte mer än så. Ja? Jättebra fråga faktiskt. Det gör man inte, man provar. Nej. Ja? Förlåt? Ja, ursäkta. Så frågan är alltså, hur hittar man komponenter som fungerar med Windows 10 IoT Core? Jag ska ge ett lite mindre spydigt svar också, förlåt, det var inte min mening att låta så. Utan oftast så har jag fått prova mig fram till vad som fungerar att köra och vad som inte fungerar att köra. Man läser ett datablad, man hittar, okej, men den här behöver en annan typ av timing till exempel än vad vi är kapabel till idag. För min del har det inte varit ett stort problem, som jag kommer från väldigt låg nivå delar. Så man sätter bara en mikroprocessor emellan för 2 kronor som får prata med den prylen och sen får den prata SPI tillbaka. Så det har inte varit ett jättestort problem. Vad gäller övrig hårdvara som webbkameror, nätverksadaptrar och alla sådana saker, då finns det dev.microsoft.com/IoT. Och där finns jättemycket information om hur man, ja, vad som funkar och vad som inte funkar. Ett bra exempel är till exempel att det finns bara en VLAN-adapter som fungerar idag som jag vet om. Och det är den som följer med Raspberry Pi-en från början och som har ett litet hallonmärke på sig. Ja. Tänker du på ADC-er? Säg om det är 1,5, 2,2, 3, ja. Okej, okay. Så frågan är alltså hur läser man av en spänning in egentligen? Och det kan man inte. Den har nämligen analogingångar. Jättebra fråga, jag borde ha nämnt. Så, man har inga analoga ingångar. Men det har man normalt sett inte idag så ofta, utan det är så väldigt, väldigt, väldigt billigt att ha så kallade ADC-converter, alltså analog to digital converters. Och de flesta av dem pratar SPI. De är jättetrevliga att använda. Det finns på dev.microsoft.com/IoT finns det en jättebra guide för hur man använder just såna här små fina ADC-converter för att läsa in. Jag tror i deras exempel så är det en, hur man tänder en lysdiod och man vrider den potentiometer till. Det är alltså bara spänningsdelare. Så det är jättelätt att komma igång med. Finns där. Så normalt sett gör man så. ADC-er kostar ingenting i princip. Du kan köpa dem från vilken större handlare som helst. Men jag skulle rekommendera att börja med den som de använder i exemplet. Därför att de skiljer sig åt relativt mycket. Så har man inte hållit på med dem förut så skulle jag välja en som liksom man kan koppla likadant och så vidare. Fråga? Inga fler frågor? Ja? Yes. Ja, den funkar inte med Windows 10 IoT Core. Utan det är Raspberry Pi 2. Den är mycket, mycket mer kraftfull. Så att det skiljer alltså, ja, det är, jag tror det är 4 cores på 1 GHz i en Raspberry Pi 2. Mot en core 700 MHz. Så det är en väldigt, väldigt stor skillnad i kraft vad som finns och kapabelt i dem. Så att ettan går inte att köra den på, vad heter det, Windows 10 IoT Core på. Ja.
Jag tänker på dig personligen. Du är ju intresserad av det med IoT. Har varit under lång tid och antar att du har ganska mycket IoT-grejer hemma. Övervakningssaker. Är du Raspberry Pi som är din, så att säga, server? Där du måste känna dig för?
Ja, jag har precis faktiskt igår. Oh, just, ursäkta. Frågan är alltså, jag som har hållit på med IoT väldigt länge, jag måste ha en massa sådana saker i mitt eget hem. Och är det då Raspberry Pi jag använder huvudsakligen som serverdel? Och det är korrekt. Jag har faktiskt precis här i dagarna bytt ut min gamla Raspberry Pi 1 B+, som körde Debian, till en Windows, Raspberry Pi 2 med Windows 10 IoT Core. Och den har då en liten RF-modul som gör att den kan helt enkelt konvertera radiosignaler runt omkring i mitt hus, ta emot dem och sen ladda upp dem till min Azure-del som jag hanterar min statistik i. Och då sitter det en liten AVR-processor egentligen lite överallt i mitt hem som skickar tillbaka signaler bara med en billig RF-403 MHz-sändare. Ja? Så frågan är alltså, kör Raspberry Pi 2 Windows 8 CE, förlåt? 8.5 Mobile, eller kör den Windows 10? Jag har faktiskt aldrig läst bloggposten, jag har aldrig sett kritiken. Jag har svårt att tänka mig att Windows 10 Universal Apps skulle fungera med Windows 8 Mobile på något sätt, så... Så jag kan inte ge ett svar på det, för jag har aldrig hört kritiken förut. Men spontant så skulle jag säga att jag tror att det är Windows 10 riktigt som körs på IoT. En till fråga. Hinner vi med? Ja. Sista frågan. Jag tror att alla som har försökt och ville älska. Ja, frågan. Så, ursäkta. Problemet är alltså, det du säger, att har man kört .NET Micro Framework tidigare på till exempel Netuino Pro Plus 2, så har man problem med att HTTPS var i princip omöjligt att få till, för det tog för mycket datakraft. Avsikt en ratusklocka, helt riktigt. Ja, det är HTTPS att köra. Det är inga helst problem. Har du kört .NET Micro Framework tidigare så kommer du älska det här. För du kommer känna igen allting med GPIO-hanteringen, du kommer känna igen rubb och stubb för hela alltihop, hur det fungerar och hur det hänger ihop. Men allt det här som man tyckte var jobbigt och drygt är borta, förutom att man fortfarande inte har fått mikrosekunder. Det var sista frågan vi hinner med. Tyvärr, vi tar det efteråt. Sen måste jag avsluta så jag håller tajmingen för arrangörerna. Tack så mycket för att ni har lyssnat på mig.